Herre, låt oss få möta ditt ord. Låt det drabba oss. Amen. Marias lovsång. Emelina läste den förut. Varför sjunger, eller hur hon nu gör, Maria lovsång? Och vad är det hon säger? Ja, om man försöker bryta ner den där texten med ganska många ord, så är nog det hon säger: Gud ser till mig. Och det är ju otroligt. Det han gör med mig är otroligt. Och Gud är fantastisk. Och hon säger också att Gud är sån att härskare som sitter på troner, de störtar Gud ner, men han upphöjer dem som är ringa. Inte och sätter dem där istället, men han upphöjer det ringa. Han mättar de hungriga. Han håller sina löften till våra fäder, säger hon. Och han förbarmar sig. Vad är det som utlöser den här lovsången som Maria sjunger? Vad är det hon har fått av Gud som gör att hon börjar prisa Gud? Eller vänta nu. Tänkte du också så? Jag tror att vi är så djupt präglade av marknadsekonomi, av individualism och materialism. Det är liksom våran tidsanda. Vi ser oss själva som konsumenter. Det är en del av vår identitet i alla sammanhang. Och vi har inte valt det, och vi påverkas av det hur vi än gör. Och det där med marknadsekonomi och detta, det kanske fungerar hyfsat i många sammanhang. Men i andra sammanhang så blir det ju faktiskt en katastrof. Jag tänker att som ekonomiskt system så är det nog inte sämre än något annat, därför att alternativen har också brister. Men när vi överför de här idéerna på relationer, ja, då blir ju resultatet till exempel att en av fyra kvinnor i Sverige någon gång blir utsatta för våld i sitt eget hem. Vad händer när vi slutar att se på varandra som människor och istället som varor som vi konsumerar? Får jag inte som jag vill, då gör jag som jag vill. Och världens största industri, vad är det? Jo, det är porrindustrin, sägs det. Den omsätter mer pengar än alla andra branscher. Och om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det är säkert i alla fall inte bra. Och den branschen bygger ju till 100% på att vi bara ser sex som en konsumtionsvara. Att det är någonting som vi bara kan köpa eller ha eller slänga. Istället för det som jag nog tänker att det var tänkt att göra. Någonting som kan binda oss djupare samman och vårda och skydda en relation. Sex och relationer som konsumtionsvara fungerar jättedåligt. Och tänker vi på vår tro som konsumtion, då blir ju bara det intressant som kan ge oss en mätbar vinst. Som kan ge ett resultat som jag kan räkna och kanske helst styra. Så tänker inte Maria. Inte om man lyssnar till hennes lovsång i alla fall. För vad är det hon får ut om nu hon skulle ha tänkt så om sin tro? Vad är hennes vinst? Vad är det för framgång hon kan se tillbaks på i slutet av sitt liv? Ja, det verkar inte ha varit några större materiella framgångar i alla fall. När Jesus dör på korset så är Maria en av dem som finns där. Pappa Josef finns inte där och är väl förmodligen död. Maria är alltså ensam. Och där och då när Jesus hänger på korset så ber han lärjungen Johannes att ta hand om henne. Hon är ensam och ekonomiskt beroende av att andra förbarmar sig och tar hand om henne. Vad är det då hon sjunger sin lovsång om? Ja, det märkliga är att om vi ser på de lovsånger som finns i Bibeln så är många av dem skrivna av människor som inte är framgångsrika i den här prylmeningen. Vi kan tänka på Rahav som var en sköka som det heter. Hon sjunger lovsång mitt i sitt elände. Vi kan tänka på Batseba vars man kungen dödar för att komma åt hennes kropp. Hon sjunger lovsång. Rut. Vi kan tänka på Paulus och Silas som sitter i fängelse i stocken längst in och mitt i natten så sjunger de lovsång. Man kan fundera på David som ju var boven i det där dramat med Batseba. Som ju skriver väldigt många sånger i Saltaren. Men han skriver sällan någonting om sina framgångar som grund för lovsång till Gud. I den här salmen som Jesus citerar på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ju Davids ord. Läser man hela den salmen så är det en blandning av å ena sidan ett skrik efter hjälp. En känsla av att vara övergiven av Gud. Och samtidigt i samma salm så finns hänförelsen över att man i alla fall vet att Gud kan och vill och finns. Visst fanns det de som i den där marknadsekonomiska meningen var framgångsrika på Maria och Jesu tid. Men vad blev det av Herodes eller Augustus eller Pilatus? Vem kallar idag sitt barn för Herodes eller Pilatus? Ja, jag känner ingen. Men Maria är fortfarande ett av de allra vanligaste kvinnonamnen. Maria prisas salig, som hon själv uttrycker det. Frågan är väl om vi ser lovsången som svar på Guds mätbara handlande i mitt individuella liv. I så fall är det ju ganska sällan vi kan sjunga lovsång. Men om vi tänker som Maria så är väl lovsången snarare en källa till kraft. För Gud gör det ju inte särskilt enkelt för Maria, som Malin var inne på förut. Den röda mattan är inte utrullad. Hennes man är på väg att lämna henne. Hennes graviditet är ifrågasatt. Hon föder sitt barn i ett smutsigt stall. Hon tvingas i landsflykt. Och hon verkar aldrig bli rik eller framgångsrik. Och hennes lovsång, den handlar ju inte om framgångar och segrar. Den handlar om hur historiens mäktige Gud ser henne och att hon får vara hans tjänarinna. Det är detta som Maria jublar över. Tack Gud att jag får tjäna dig. Varifrån får Maria sin styrka? Ja, kanske är det här. I övertygelsen om en Gud som ser henne där hon är. I allt som sker. Kanske är det också i hjärtats ja till Gud som jag tänker att hon har gett. De sista kvällarna så har jag lite grann fastnat i YouTube, och det är ju bra om man tittar på gudstjänster som den här till exempel och så här. Det finns ju mycket bra. Men jag har bara lite snubblat över någonting som kallas för reaction videos. Och det är såna här musik förstå sig på det som sitter i en ruta, och så har de fått tips om någon ny låt som de ska titta på, och så ska de sitta där och säga wow och så, oh, 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 och så ja, till musiken som egentligen låter ganska dåligt för den är ju deras högtalare eller så säger, ja. Tveksamt koncept. Men då är det så att jag har snöat in på att titta på lite sådana som tycker till om videos med en grupp som heter Dirty Loops, som är en svensk trio som är enormt duktiga musiker och som gör saker som är ganska häpnadsväckande för musikanter. Och många, många av de här som får se de här låtarna för första gången, som inte har hört talas om de här, de sitter efter att de har suttit här och bara liksom, vad ska jag göra nu? Jag kan lägga ner min musikkarriär. Jag kan sluta med allt jag håller på med. För det är ingen idé. Jag kommer aldrig bli så bra som dem. Jag funderar på, är lovsång en slags reaction videos där vi liksom tittar på det Gud gör och reagerar? Ja, kanske att bilden inte är så dum, men i så fall inför vad? Är det liksom min reaktion inför vad jag får ut av Gud? Eller är det inför vem Gud är och vad Gud förmår? Vad är det som lyfts fram som en styrka hos Maria? Ja, långt senare än den text som Emelina läste så sker det här. När Jesus sa detta hördes en kvinna i mängden ropa: salig det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat. Men han svarade: säg hellre, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Det var Jesu bild av sin mamma. En som hör Guds ord och tar vara på det. Marias förmåga att lyssna och ledas av ordet är det som lyfts fram som hennes styrka. Och jag tänker att en av hemligheterna kanske är att lovsången till Gud gör något med den som sjunger. För jag tror att hjärtats lovsång gärna vill omsättas i praktik, i liv, i tjänande. Frågan är om vi ser lovsången som svar på Guds mätbara handlande i mitt individuella liv. Eller får lovsången vara en källa till kraft att klara det där svåra? En källa till kraft som bär genom allt. I veckan så var jag med på ett litet seminarium på länk. Och fick med mig en berättelse som jag tänkte avsluta med. Jag tror att många av er kommer ihåg 2015 så var det 21 kopter, kristna kopter från Egypten som avrättades på en strand av IS i orangea overaller. Jag tror ni har det där liksom lite i minnet. Och den koptiska kyrkan är ju en kyrka som har levt under långa tider i förföljelse. Som liksom har det här med martyriet som en del av sitt DNA. Som ju är en önskan att tjäna Gud om det så kostar mig livet. Det är det som martyriet liksom går ut på. Jag är beredd att göra vad som helst för Gud. Även om det kostar mig livet. Och när det här fruktansvärda avrättningen hade skett. Så är det märkliga att den spontana reaktionen ifrån kyrka och anhöriga till de här männen. Var att förlåta och tacka. För att deras anhöriga hade fått förhärliga Gud med sina liv. Var hämtar sådana människor sin styrka? Kan det vara i ett sätt att tänka där om jag inte får det jag vill av Gud så tror jag inte. Nej, jag tror inte det. De hämtar sin styrka i en tacksamhet över att få tjäna Gud. Precis som Maria. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Amen. Vi ska sjunga tillsammans psalmen 123. Lyss till änglasångens ljud.